Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkommen till avsnitt. Hej och välkommen till avsnitt 35 av Vinskolan. Din alldeles egna och ambitiösa nybyggare droska som reser The Oregon Trail med häst och vagn för att hitta guld, gunpowder och gunslingers. Och vi som inte problematiserat Manifest Destiny tillräckligt mycket är jag, James Polk, och du, John Sullivan. Ja, hänger du med?
Hej!
Hej!
Nej, inte alls.
Nej,
det första förstod jag där.
Ja, Manifest Destiny.
Gunslinger och gold.
Ja, så här. Det vi ska prata om idag är USA, Förenta Staterna. Och vi ska fara hela vägen västerut. Men vi ska inte riktigt ta den stora aktören västerut, nämligen Kalifornien. Och det är det jag lite försökte göra med mitt intro här. Manifest Destiny handlade, det var det man gjorde på 1840-talet. Att man skulle ta sig västerut, att det var USAs öde att göra det. Väldigt kritiserat. Och det var James Polk
Och John Sullivan var...
Han var journalist som uppfann begreppet Manifest Destiny.
Bra, då har vi lärt oss nytt och det kommer mera nytt att insupa under den här halvtimmen.
Exakt. För vi ska prata om USA, men vi ska hoppa över Kalifornien.
Mm. Annars blir det för konstigt helt enkelt, tycker jag.
Det är väl min första frågan kring det här. Är ju varför gör vi det här? Varför pratar vi om USA utan Kalifornien?
Mm. Om vi hade tagit hela USA med Kalifornien, då hade alla de här 46 staterna som vi ska prata om nu inte fått ens enda liten druva i vädret.
Nej.
Inte en enda liten vinslurk. Därför att Kalifornien står för 93%, kollade jag upp, av produktionen i USA, hela USA.
Aha.
Och det gör ju det att de andra är ganska marginaliserade när det gäller export och allting annat.
Mm.
Det hade inte varit något kul helt enkelt.
Mm.
Så att, och det hade blivit ett långt avsnitt också.
Ja, visst.
Det här ska ju bli jättekul eftersom vi hoppar över Kalifornien.
Ja.
Som är då, om man tar det som vinland, så är det världens fjärde största då.
USA.
Ja, och det är ju bara, det är det också.
Ja.
Och även Kalifornien då, om man tar bort allt det andra.
Just det spelar inte så stor roll om man har med eller utan USA. Det känns som vi pratar ner hela det här avsnittet väldigt mycket nu så här. Vi pratar om resten av de här 7% som de här stackars resten av vinmakarna håller på med i USA då. Som är majoriteten av USA. Det är spännande. Så vad, jag vet inte hur man ska formulera den här frågan då. Vad är det som gör nästan hela USA förutom Kalifornien, speciellt som vinland?
Nej, men jag tycker vi kan prata om hela.
Ja.
För det är alltså själva kulturen.
Ja.
Det är bara att Kalifornien har blivit så enormt stort. Vi ska prata om ett kommande avsnitt. Ja. Varför det är så speciellt med vin i USA? Kortfattat.
Ja.
Mm. Det är ju att det, du började med det här redan i starten. Det är liksom fortfarande sån här pioneer country.
Mm.
Det vill säga att man, allting är fortfarande möjligt.
Ja.
Man hjälper varandra. Man är av uppfattning att alla kan lyckas.
Jagar bort ursprungsbefolkningar.
Ungefär
så. Ja.
Och alla faktiskt önskar varandras framgång. Och det har jag upplevt många gånger i vinindustrin. Man är liksom väldigt genuint glad åt att andra lyckas.
Mm.
Och hjälper gärna med råd och så vidare. Och det är man ju tvungen att göra ett nybyggarland.
Det är ju väldigt fint. Det tänker man ju inte spontant. USA är så
generöst.
Nej, men just när det gäller entreprenörskap eller business, så känns det som att det är hårda armbågar.
Du har
och
sett för
fasta
många
handslag som
Wall Street-filmer.
Det har jag också gjort. Men jag tänker allmänt så är det så här, man är glad för annars skull, men du är din egen lyckas smed och det är bara du som...
Ja, men det är det. Så är det också. Sådär. Men alla gläds åt varje lyckas smed.
Ja, okej. Okay, ja.
Lyckosmeder.
Mm.
Och sen är det ju också speciellt, för det är ju så himla mångkulturellt.
Ja.
Man vill ju påstå att det är nog världens mest etniskt blandade land och mångkulturellt. Och det är ju intressant. Och det märker man ju dagligen i nyhetsrapporteringen, åtminstone om de är i USA, att det är väldiga... Både positiva och negativa saker. Men det är
just det.
Spännande på det. Sen tycker jag väl också att det som gör att vinindustrin har vuxit så mycket är att de är väldigt marknadsorienterade.
Ja, alltså med marknadsorienterade betyder att de gör det folk skriver att de vill ha, eller vadå?
Ja, de tar reda på vad folk gillar för viner.
Ja.
Och så gör man de vinerna.
Ja, en sån fokusgrupps vin.
Det kan man tänka sig att de har idag. Ja. Alltså, de skäms ju inte för att göra publika viner, kan man påstå.
Nej, okej.
Okay. De gör det andra också. USA generellt sett är ju ett land där det absolut bästa finns av kultur. Politiker, journalister, men också det sämsta.
Aha.
Och så en gråzon däremellan. Men så har de ju också, det är ju frihetens land, så att det gäller även vin.
Aha.
Man får förhålla sig till det som man vill lite grann.
Man får göra som
med
man vill.
Lagar och regler, ja.
Aha.
Och det underlättar ju också att man inte är begränsad av några som de är i Frankrike, utan man kan verkligen göra viner som är anpassade till publikens smak och popularitet.
Jag fattar.
Och sen är det ju då att det är så stort och så mycket folk. Så att, och det görs vin överallt och har gjorts sedan 1600-talet. Så att det,
men det kan ju inte göras vin i typ Alaska, eller?
Jo.
Gör det det?
Absolut, jag har
kollat ice wine.
Inte mycket.
Nej.
Men annars brukar man nämna, görs det på Hawaii till exempel.
Ja, det görs det också.
Ja, det har jag kollat. Det görs det faktiskt ganska mycket vin.
Ja, men det känns lite mer, det är ju lite så här varmt Spanien-klimat kanske, jag vet inte.
Men alltså, vi gör ju vin i Sverige. Det finns nog områden i Alaska som inte är så långt därifrån, även om de inte har någon golfström.
Vad sa du att det hette? Vad, det här området på A?
Alaska.
Ja, nej, jag tyckte du sa det ett annat ord.
Alaska.
Alaska, ja.
Alaska.
Alaska. Men det är vissa som säger Alaska och vissa som säger Alaska.
Ja, vad säger du?
Alaska.
Bra.
Ja, okej. Jag undrar vad jag lyssnar.
Nu är det far och son här.
Ja, det är konceptet. Okej, okay, men det, så det som gör liksom USA intressant då egentligen är att det är väl lite sån nybyggarstämning fortfarande.
Ja.
Man gör lite vad man vill. Och att kanske då att det är ganska kommersiellt, och det rent lagmässigt så är det tillåtet att vara kommersiell på något sätt, på ett annat sätt än i Frankrike då, och att Alaska vin är toppen då, antar jag. Yes! Då gör vi nästa avsnitt i den här delen som blir historia.
Jag älskar det!
Ja, och det här blir spännande hur du ska ta dig an det här.
Mm.
Det är USAs historia. Om vi börjar då med historia rent allmänt, så kanske vi kommer in på lite mer specifik vinhistoria sen. Kör!
Ja, Och där måste jag ju nämna till din stora sorg och förtvivlan.
Ja.
Jag kommer inte nämna Karl den store.
Nej, han hade ingenting med USA att göra.
Nej.
Nej.
Och det är ju intressant.
Tråkigt.
Nej, men vi får väl börja med de här stenåldersindianerna.
Uh-huh.
Och det är ju helt otroligt när man tittar på det att de invandrade alltså för över den här landrensan som förband Nordamerika med Asien för upp mot 40 000 år sedan.
Oj.
Och yngre dagar då. Så att...
Ja, det är ju lite innan liksom Declaration of Independence skrevs på.
Det måste man säga.
Ja.
Och sen kommer ju då koloniseringen. Och den känner vi alla till. Ja. Efter Columbus.
Mm.
Och den började på 1500-talet. Det var ju väldigt mycket spanjorer. Men man kan säga att landet intogs ju från alla möjliga håll.
Ja.
Spanjorer från söder. Engelsmän från väster då in på den östra delen. Fransmännen höll ju till i söder också.
Holländare.
Och holländare.
Svenskar innan.
Svenskar hade en liten koloni i Delaware.
Mm, det fick jag, man får Biden, lära sig.
Ja. Biden är därifrån.
Ja.
Men det slutar med att det organiserades från England 13 kolonier.
Ja.
På då 1700-talet.
Mm.
Och det var det som, och de gjorde sig självständiga helt enkelt. Det var där det började bildas en stat.
Ja.
Det var inte bara kolonisatörer.
Nej.
Utan det började bli statsfunktioner i de här delstaterna. Då gjorde de uppror mot England. Och så blev det en liten revolution där.
Mm.
1700, vad var det? 1776.
Det låter rätt, va?
4 juli var det i alla fall.
Ja, det var väl innan, några år innan franska revolutionen. Och
ja.
En av anledningarna till att Frankrike blev bankrutt.
Så var det.
Ja, frihetskriget heter det, va?
Ja. Och ja, de gav sig efter ett tag.
Ja.
Engelsmän, de hade inte så mycket att sätta emot där med trupper och annat. Och sen blev den här konstitutionen som kom till då 1791, tror jag.
Mm, jag kan inte. Det blir många årtal här runt slutet på 1700-talet. Det.
Men sen efter det
ja.
Så startade erövringen av kontinenten, Pioneer Country. Och vad heter det, sa du?
Manifest Destiny.
Ja, från olika håll.
Mm.
Så då även alltså från norr, från Kanada, var ju folk, fransmän som hade rest till Kanada, som du vet. Och spanjorer från söder och engelsmän, eller europeer från östra USA.
Mm.
Och drog över hela kontinenten efterhand under 1800-talet.
Ja.
Sen var de ganska bra på att köpa territorier också.
Just det.
De köpte ju hela Louisiana, och vilket inkluderade hela Mellanvästern där från Frankrike.
Ja, det är bra. Om du köper den här så får du hela Midwest på köpet. Toppen. Jag tar det.
Bara denna vecka.
Uh-huh.
Och det mest spektakulära tycker jag är Alaska, som jag brukar säga.
Ja, som du alltid har sagt.
Eftersom du köpte av Ryssland.
Ja, det minns jag. Att det är en av, så här, om man ska kolla på sådana här topp 10 dåliga affärer genom historien. Ja. Så var det nu alldeles
för lite. Vi säljer Alaska.
Säljer Alaska för 10 miljoner dollar.
Ja, men det är lite sådana här Elon Musk-affärer tycker jag.
Ja, och sen hittar de olja och sen blir det toppen.
Så blir det så.
Ja.
Och sen hade du inbördeskriget där när sydstaterna ville bryta sig ut.
Ja.
Så att man kan säga att det tog ju fram till första världskriget innan. Eller i alla fall slutet av 1800-talet innan landet började bli ett land.
Ja, just det.
Och då tog ju invandringen fart.
Mm.
Slutet av 1800-talet fram
till våra dagar. Lite, väl lite ofrivillig invandring innan det också med slaveriet också.
Ja, absolut. Så är det.
Mm. Ja, det är en väldigt anekdotgrej här. Men en rolig grej jag läste om var att inför inbördeskriget. Det var då det lades till en massa nya stater. Och de köpte eller så kom de med eller bildades eller sådär. Och då fick de välja om de antingen skulle gå med då de... det här är lite rörigt när man går tillbaka hit. Men de partierna som var stöddes av nordstaterna eller partierna som stöddes av sydstaterna. Och var
Yankees.
Men det heter ju republikaner och demokrater. Men de har ju bytt lite vad man anser. Skit i det. Så det blev hela tiden... De liksom kampanjade för de här nya staterna så här, kom med oss, kom med oss. Och sen blev det liksom majoritet då i kongressen, I guess, med att liksom hela tiden byta över. Alltså det var helt plötsligt hade syd och helt plötsligt hade norr. Och så försökte de dela upp stater, att man delade någon stat på mitten så fick man två. Så här, spännande.
De har en komplicerad konstitution, men det ska ju vara en del av att demokratin ska vara så stark.
Ja, exakt. Ja, men bra. Det var ju topp 10, eller vill du säga något mer? Jag antar att 1900-talet...
1900-talet har väl präglats av ett par världskrig.
Ja, det har det.
Som de var med på lite... De gav sig in efterhand, va?
Ja.
De var inte helt positiva från början. Men det gynnar dem väldigt väl, så att man kan säga att den amerikanska kulturen...
Mm.
Film, musik, allting spreds över världen tack vare amerikanare och världskrigen.
Ja, anledningen till att typ vi i väst har det, tycker om de sakerna vi gör idag kulturmässigt beror väl typ på Marshallplanen efter andra världskriget, känns det som.
Det blev mycket Coca-Cola över. De byggde upp Coca-Cola-fabriker överallt där de höll till också efter kriget. Bra jobbat!
Ja, då har vi pratat om den vanliga historien. Och i den vanliga historien så ingår inte vin tydligen. Och det är ju det vår podd handlar om. Så nu går vi in på vinhistorien. Och vad någonstans klickar man i den i amerikansk historia?
Men jag kan väl säga så här att det jag berättat om historien, det skulle kunna innefatta rätt mycket vin också. Därför att här handlar det om koloniseringar utav ett nytt land.
Ja.
Och då, generellt i världen, har ju alltid de här kolonisatörerna haft med sig vinrankor.
Just
det var nästan det första man planterade.
Aha.
Det som skiljer USA från andra länder, områden, de flesta i alla fall, är att det växte ju otroligt mycket druvor av olika sorter, som inte är den här europeiska sorten, men indianerna hade ju gjort vin. Indianer, får man säga det?
Det är oklart.
Ursprungs... Native Americans.
Native Americans.
Okej, okay, vi kallar dem för Native Americans.
Ursprungsbefolkningen, kanske.
Gjorde druvor alltså för 10, 20, 30 tusen år sedan.
Mm.
Därför att det växte. Och det är ju inte så svårt att få en druva att jäsa och bli till vin.
Nej.
Det är man glad. Och sen vet vi om Leif Eriksson.
Just det, svensk.
Han kallar ju... Ja, norrman... Gröngörling, grönlänning.
Ja.
Leif G.V. Eriksson.
Ja, Leif E.
Han kallar det för Vinland. Ja. Och där har man ju hittat området där han var, så någonstans i Newfoundland.
Mm. Okay.
Kanadas då östkust.
Aha, och
det var ju intressant. Ja, men alltså det fanns förmodligen indianer, det växte vilda druvor och de gjorde vin på det. Så att det var väl inte så himla konstigt. Även om man kan tolka vin som annat också.
Okej. Men då, det var ändå ett väldigt tidiga från då amerikanska ursprungsbefolkningen som gjorde lite själv och sen så på Leif Eriksson som då höll på också.
Ja, och sen har du de här kolonisatörerna och det vet man att när de kom dit, de första européerna, då hittade de ju druvor och började göra vin både i New York State, Ohio, och där borta är svenskarnas favoritområde Minnesota. Gjordes det säkert vindruvor, eller gjordes vin på druvor också.
Mm.
Men som sagt, det var ju de inhemska och de var inte så där jätteuppskattade, men det gick jättebra att göra vin på dem.
Ja, det är en fördel.
Och sen kommer då Thomas Jefferson in, en av The Founding Fathers.
Just det.
Den store vinkännaren som hade varit ambassadör i Paris och ville göra europeiska viner.
Ja, han hade varit där och sett såna.
Han älskade Bordeaux.
Gått på franska såna vinaffärer och sagt,
exakt.
Oj, vad mycket ni har. Vi har bara Leif Eriksson och hans gamla viner. Ja, och då tog han med sig lite kultur från Europa.
Ja, då tog han med sticklingar. Ja. Och det gick bra till en början. Han hade en stor gård i Virginia.
Mm.
De här europeiska rankerna
tålde
ju inte att vara i amerikanska jordar, för där fanns vinlusen.
Ah.
Men det fattar de ju inte, de bara dog. Så att det blev inte så mycket kvar utav de här. Så att det var egentligen först efter att de hade fattat att vinlusen fanns i jordarna och att man var tvungen att ympa då på det som löste hela knuten.
Ja.
Men innan det så hade det kommit druvor från söder utifrån Mexiko och andra delar till både Texas och säkert Arizona. Och inte minst Kalifornien på 1600-1700-talet.
Okej, okay. Då så.
Och det var ju spanska druvor då, som den här berömda Mission. Kallas den i USA.
Ja.
País Criolla heter den på spanska.
Ja, okay.
Fortfarande en stor druva i Sydamerika.
Jag har aldrig hört talas om den.
Nej, men man gör druvor på pais.
På pais, pais, okej. Okay. Mm. Det är bra till ett P i början av den meningen. Okej, okay, då var är vi nu på för århundraden?
Ja, alltså nu är vi på 1800-talet. Och då hade de ju löst den här knuten, frågan, problemet med vinlusen.
Aha.
Så då kunde de ju börja plantera europeiska sorter, Vitis vinifera.
Mm.
Då
den riktiga, liksom,
de här OG. Konstiga Labrusca och Scatternong och vad de här druvorna heter.
Nej, det vill man inte.
Rotundofolia.
Ja.
Så att, och de hade enorma framgångar under slutet av 1800-talet.
Alltså sålde man bara då i USA eller även utanför USA?
Även i Europa, ja.
Gjorde man det?
Ja, en del i alla fall. Men jag vet att de hade stora framgångar på de här stora världsutställningarna i alla fall.
Just det.
Minst en i Paris där de vann massa guldmedaljer.
Mm.
Men det var ju kaliforniska viner då.
Ja.
Och ja, sen har vi ju pratat om alkoholförbud. Förbudstiden, den slog ju väldigt hårt.
Jajamän.
Allt i USA, ekonomin och så vidare. Och vinindustrin var ju naturligtvis helt...
Då är vi framme på 1920-tal nu.
Utslagen, japp.
Mm. Mm.
1920-33 var det.
Mm.
Men sen blev det fart.
Aha.
Och framförallt efter andra världskriget. Då blev det full fart. Men det var ju främst i Kalifornien.
Ja, det vi inte ska prata om.
Ja, det, men de övriga stater, som sagt, det odlas ju druvor och gjordes vin säkert överallt redan då.
Ja.
Men i väldigt, väldigt liten skala, hobbyskala oftast.
Ja, ja, okej. Okay. Så då efter egentligen som många delar av marknaden egentligen så blev det en himla fart efter andra världskriget. Då,
Men i de här nya staterna som vi ska prata om nu, de här 49, så handlar det om förmodligen 1970-1980-talet när det började hända saker.
Okej, okay. Så det, någonstans då så blev USA ett land som folk började bry sig om i resten av världen mer än att det kanske var kul på något sätt.
Ja.
Ja. Lite som om Japan skulle börja göra vanligt vin nu så skulle man säga gud vad kul.
Mm.
Men det är ingen som skulle ta dem som en riktig så att säga vindruvsaktör. De håller väl på med risvin antar jag. Lång referens, ni fattar. Hur stor del av liksom världens produktion kommer från USA?
Ja, som jag sa, alltså, bara Kalifornien är ju världens fjärde vinproducerat. Runda slänga 10%.
Ja, det är ju mycket.
Ja. Det är mycket.
Ja.
Men det här är ju ett stort land.
Ja.
Alla klimatzoner. Alla typer från öknar till iskalla bergstoppar och så vidare. Det finns ju this land is your land.
Stort land.
Och därmed så är förutsättningarna för att producera vin naturligtvis väldigt, väldigt olika.
Mm. Nej, det är inte likadant i liksom North Dakota som det är i Florida antar jag.
Nej, men det är märkligt druva att det går och nästan att göra vin i alla länder. Och jag tror att det görs det också, utom möjligtvis på Island.
Det är som när man tittar på någonting som händer i USA och så undrar man, hur går det här till? Och sen kommer jag alltid på efter ett tag, nej, USA är egentligen inte ett land. Det är massa länder som har bestämt sig för att vara ett land bara. Så känns det ibland, kanske även med vinmakning.
Ja, men definitivt. Ja. Alltså, man tänker ju väldigt olika också i olika delar. Man har liksom en gemensam kultur, gemensamma värderingar.
Ja.
Men sättet att tänka och attackera dagliga händelser och sånt där är väldigt olika. Det har ju ofta med religion och sådant att göra också.
Såklart. Så ja, liksom klimatgeografi, det är lite blandband där för att det är stort. Det är svårt att säga till exempel om Ryssland också. Medeltemperaturen i Ryssland är väl 13 eller 14 grader. Det säger ingenting.
Nej.
För att det kan vara jättevarmt och jättekallt där. Bra! Och vad odlas det för druvor utanför Kalifornien i USA då? Finns det något man bör hålla koll på? Och kan jag köpa på systemet? Den frågan kan vi ta sen. Vi börjar med druvor. Vad finns det i USA?
Ja, alltså det är väldigt svårt att säga att sammanfatta det här. Det är liksom en helt eget avsnitt om man ska diskutera druvor. Men
Ja, vi har ju ett eget avsnitt för det här. Ja, så att det passar
bara druvor.
Ja, okej. Okay. Ja, då så. Ja. Mm.
Men i de här, så de största staterna, de vi känner till, som vi ska prata om lite mera, som Oregon, Washington, New York State,
ja,
så har man ju väldigt mycket vitis vinifera, alltså europeiska sorter, och görs.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Gör viner som är väldigt lika i stil som de europeiska liksom man gör i Kalifornien.
Ja.
Men de här gamla druvorna, de gamla
goa
fina druvorna, ja, som indianerna.
Ja.
Ja.
Ursprungsbefolkningen
ja, gjorde, producerar fortfarande vin på många ställen.
Ja.
Och det är ju Vitis labrusca kallas den här typen, och de brukar vinerna brukar kalla för foxy. Och det har inte bara med räv, utan de har konstigt så här myskdoftande karaktär.
Aha.
Som inte uppskattas utav alla människor.
Jag tycker annars, foxy är ju en synonym till det, grovt översatt, är ju lite så här sexy annars.
Ja,
så det kunde vara en sexiga druvan.
Det kan vara så, det är kanske är därför den lever kvar också.
Ja.
I södra USA, många stater, odlas fortfarande en druva som jag nämnde, Vitis rotundifolia.
Ja.
Och en druva som har sånt fint namn, en druva som heter Scapinong.
Ja, Scapinong.
Ger härligt vin. Ja. Lite rund, kraftig druva. Så.
Ja, okay.
Grågrön. Men som sagt,
vi europeer tyckte inte om sexiga druvan.
Nej, men det görs ju mycket juice och saft och sånt där, ja, på så också. Va? Så att ja, den funkar ju väldigt bra som frukt. Och i många av de här staterna i norr och i söder då, så produceras det vin av de här gamla labruska. Som inte är då i vår mening riktiga druvor.
Nej, men det är fake druvor, sånt ja, amerikanskt dåligt.
Men totalt sett, om du tittar i USA, så har det ju kommit naturligtvis alla typer av druvor från Europa.
Ja, det är som med det mesta. De tar europeisk kultur och så gör de det vulgärt. Förlåt alla amerikaner, jag vet inte om meningen var så hårt, men det är lite kul.
Ja, alltså, ja. De här Chardonnay och Cabernet-vinerna som de gjorde från början var ju väldigt pregnanta.
Ja.
Men faktum är att de vann ju över franska Cabernet- och Chardonnay-viner i en tävling. Så det är återigen med USA, man kan vara väldigt burdus och det du nämnde, men man kan vara väldigt elegant och sofistikerad också. Det finns liksom
högt och lågt.
Allting. Ja.
Ja. Var inte det någon sån... Det har du berättat om i en tidigare avsnitt, att någon sån tävling och så var det någon fransk liksom, vad det nu var, Pinot Noir-vin som, eller förlåt, ett amerikanskt.
Nej, men det är detta jag refererar till. Ja. Så Paris, ja. Provningen 1976.
Ja, just det.
Då blindprovades viner av fransmän.
Ja, och de gav högsta pris till ett amerikanskt vin.
Två. En Chardonnay och bland vita och en Cabernet Sauvignon bland
de, alla de här fransmän gick och skrek en kudde efteråt.
Ja, hade en skämskudde på sig i flera dagar.
De blev som de här matadoren i Tjuren, blev jättearg. Okej, men så då håller de på med liksom Chardonnay och Sauvignon Blanc.
Ja, men det gör de. Det gör de, ja.
Ja.
Och det är de mest odlade druvorna generellt. Men säger vi mest odlade så räcker ju med att de har odlat dem i Kalifornien, så att vad de andra staterna egentligen odlar är ju ganska egalt om man ska titta på den totala druvproduktionen.
Okej, okay, för det är bara 7%, ja, just det.
Men de gör ju väldigt mycket Pinot Noir till exempel i Oregon. Vi ska komma lite närmare på det där. Och sen så odlar de väldigt mycket russindruvor om vi ska prata om det.
Russindruvor?
Det tycker jag är roligt.
Det är kul.
Thompson Seedless.
Japp. Alltså sånt som man inte gör vin på, utan man gör russin på.
Ja, men de har gjort vin på dem också förr. Men mycket sultanrussin. Men vi struntar i de druvorna.
Nu får ni hänga med på vår nystartade podd, Russinskolan.
Ja.
Som, den är inte lika populär tyvärr, men vi jobbar på det. Okej, så det, men då, det är svårt att liksom dela upp kanske. De kanske inte har statistik för hela USA och sådär. Men det, man kan tänka sig att det är de populära druvorna man har i Europa helt enkelt.
Ja, och jag tänker att de flesta av de här staterna jobbar de också och försöker göra viner på de vinerna som är populära.
Ja.
Jag menar, alla är ju marknadsanpassade i USA som jag pratat om, kommersiella.
Ja.
Så att det är Pinot Gris som är just nu Pinot Grigio, populär vinsdruva i USA, så är det säkert många som börjar plantera Pinot Grigio.
Har de börjat med Nebbiolo än, eller?
Ja då,
ja.
Oja. Och det är väldigt mycket italienska invandrare
just det.
I USAs vinindustri.
Just det.
Och de har haft med sig i princip alla druvsorter, de kända druvsorterna som finns i Italien, finns i USA i olika delar också.
Ja, det är roligt att de sådana här olika sådana sicilianska familjer kommer dit och skapar maffiaställningar, men också ett riktigt...
Är vi där igen med fördomar, ja.
Ja, men det är det jag jobbar. Du säger fakta och sen är jag elak mot folk var 50 minut. Det är så den här dynamiken funkar tydligen. Bra! Vi rör oss vidare mot kanske, vad ska vi kalla det, stilar då? Vinstil. Vilka typ av vin är det de gillar att göra?
Ja, nu återigen lite allmänt i USA.
Ja.
Så är det ju då... kopior utav franska viner ofta som de har gjort.
Ja.
De har blivit kända för.
Förklart.
Och det är då Chardonnay och Cabernet Sauvignon.
Mm.
Men det som gör att landet har blivit populärt och det är lite kommersiellt var att de börjar göra endruvsviner. Det ska vi prata mer om när det är Kalifornien. Och så. Varietal wines. Det vill säga, det heter inte efter området utan det heter efter druvan.
Just
det står liksom Chardonnay på flaskan. För amerikanare var ju det blir begripligt.
Ja.
Cabernet Sauvignon, Merlot,
just det.
Pinot Noir och så vidare. Och det var de ju väldigt tidiga på. Då blir ju liksom druvan hjälten.
Ja.
Och det var ju lätt för folk att identifiera sig det.
Mm.
Och i synnerhet som de inte fick kalla vinerna för Burgundy och allt möjligt, vilket de gjorde från början.
Ja, just det. Nu är fransmännen.
Ja, Chablis och Burgundy och Bordeaux.
Det är de ju bra på att hålla koll på att det enda andra får göra. Men det här håller jag ändå med amerikanerna. Alltså så här, jag kan fatta om att vin är mer komplicerat än att man ska bara liksom så här skriva Chardonnay i guldtext på svart ruta och sen är man klar. Men att den ändå trenden de drog igång då med att druvan är med på etikett och att det är någonting man kommunicerar, tycker jag ändå om.
Mm.
För annars är det lite, för mig som jag sagt, om och om igen, lite köpa grisen i säcken ibland. Men det tycker jag om. Och sen behöver det inte vara så simplifierat som att man bara säger så här, ett smörigt chardonnay liksom.
Så här, ja. Så här, de fick ju börja någonstans.
Ja.
Och vill man börja en vinindustri så är det bra om man kan sälja något.
Mm.
Och därför förenklar de det hela ganska mycket. Både med ursprung och man körde med druvan helt enkelt.
Mm.
Och idag har man ju naturligtvis utvecklat det här. Så idag är det väldigt mycket med Bordeaux-blandningar, rånbländs och så vidare. Man gör mer komplicerade viner, krävande för konsumenten. Just kanske. Det. Därför att det är flera olika druvor inblandade. Man försöker kopiera lite annat och göra det lite elegantare. Och också lyfta fram ursprungen som du vet, Napa Valley och sådär som är känt. Nu ska vi prata om det som är utanför.
Mm.
Då pratar man till exempel Willamette Valley i Oregon som är en Pinot Noir ursprung som har blivit väldigt känt. Så att man jobbar mer på ursprung och terroir, vilket man gör i Europa.
Jag fattar. All right då. Vinregioner. Hur gör vi det här? Det finns ju, även om vi hoppar över en stat så finns det ju väldigt många kvar. Men jag antar att du har gjort ett urval av de bästa. Tack.
Nej, men jag har gjort ett urval av de största, får man säga, de som är kända i Europa.
Du nämnde, du har pratat liksom Oregon mycket.
Ja. Oregon ligger ju precis norr om Kalifornien.
Ja.
Och norr om Oregon ligger Washington State.
Just det.
Och det var ju där längs kusten, ostkusten, som vinindustrin utvecklades under slutet av 1800-talet. Väldigt raskt takt. Och framförallt i Kalifornien.
Mm. Just det.
Men det var ju inte bara vin, utan det var ju också fruktviner och fruktindustri och alltihopa.
Just det.
Men hur de än växer, de här, så kommer de aldrig i fatt, inte ens närma sig Kalifornien.
Nej.
Vi pratar om 93% av produktionen
i
USA kommer från Kalifornien. Återstår 7%.
Ja. Mm. Hur fördelar man dem då?
4% Washington State.
Ja, grattis.
Återstår 3%.
Ja, okej. Okay.
Och då har vi 1% i Oregon.
Ja.
1% i New York State.
Ja.
Och hur många återstår? 46 stater va?
Ja, då har vi 1% kvar.
1% kvar till 46 stater.
Ja. Är det då, för det är ju en helt vansinnig uppdelning på vinproduktion, men so made be, är det då så att de producerar så absurt mycket, i framförallt Kalifornien, Oregon och Washington då, så att det faktiskt produceras en del vin ute i landet, eller görs det ingenting?
Nej, men alltså om du tar 1% utav hela vinproduktionen, så är ju ändå det runt 4 000 hektar.
Ja, just det. Det är
så. Och hur mycket har vi, vin har vi i Sverige? 150.
Ja, okay.
Det blir ju ändå rätt omfattande.
Ja.
Nu var det jämnt fördelat. Så att,
just det.
De har ju betydligt mer. Om vi går till Washington State, vad har du? 24 000 hektar jag har sett siffror på.
Jag kommer inte säga emot dig.
Nej.
Nej.
Och där har ju du den största. Mm. Och du har ju vuxit otroligt snabbt.
Coolt.
Oregon och Washington då. Mm. Från att ha gjort väldigt mycket fruktviner och fruktmarmelader och allt möjligt, så började de producera riktiga viner på 80-talet. Och sen har det ju vuxit, bara de sista 20 åren.
Mm.
Jag fick faktiskt några siffror här, jag pratade med amerikaner på en vinmässa. Att i Washington State är det idag 1000 producenter. För 20 år sedan fanns det 40.
Det är en utveckling som man kan beskriva som exponentiell.
Ja, det, alltså Washington State har ju vuxit enormt. Jag hörde om Oregon, där finns också runt 1000 producenter, men där fanns det i alla fall 300 för 20 år sedan.
Ja.
Så att Washington State har haft en explosiv utveckling.
Ja.
Och där finns ju ett av de största vinföretagen i USA. Chateau Saint Michel. Som jag hörde talas om på 90-talet som en producent. Och de är typ en av de 10 största i producenterna i hela världen.
Oj då. Det är ju otroligt.
Så blir det om man gör, vad gör de? 100 miljoner flaskor kanske?
Ja, det är roligt att det är så här. Det, i kontext så låter det som att så här, Det är inte, inget av det här är så stort. Vi pratar inte om Kalifornien, de gör allt vin. Men det är så enorma mängder redan från början, så det är så mycket ändå.
Så är det,
ja.
Men om vi tar, som kanske är mest känt, det är väl Oregon egentligen.
Ja.
De slog igenom för 30-40 år sedan med Pinot Noir-viner, alltså Bourgogne-viner, ja. I stil med Bourgogne, inte så här fläskiga som det kan bli ibland i USA.
Ja, fläskig Pinot Noir, vad är det de gjorde, höll på med?
Ja, det gjorde de ju inte.
Nej, de gjorde inte det.
Nej, de var mer eleganta. Och det var faktiskt så att redan på 1980-talet så köpte några Bourgogne-producenter in sig eller köpte mark och byggde upp egen vinindustri i Oregon. Okay. Och det senaste jag hörde nu var ju att det är några producenter från Oregon som har köpt i Bourgogne. Så att det flödar lite fram och tillbaka.
Ja, det skjuts åt båda håll.
Ja,
okej, okay, men vad ska jag med så här, de i Oregon gjorde lite elegantare vin.
Ja.
Inte lika fläskigt som de andra gjorde.
Som är kommersiella kanske.
Ja, och då fick de upp ögonen från olika fransmän som sa we'll buy it, thank you very much.
Nu gör de även Chardonnay också i Bourgogne-liknande stil.
Ja.
Så att Oregon är kul.
Ja.
Som sagt, Cabernet som vi gör Pinot Noir.
Mm.
Även en del då, naturligtvis alla populära druvor.
Ja.
Syra Pinot Gris som vi nämnde. Riesling gör de en del.
Ja, det också. Det går att göra där. För det har du sagt är lite knepigt.
Ja, jag har inte smakat så mycket Riesling från det. Men som sagt, de har mycket vinkunskap där i Oregon. Och bra klimat för det här.
Ja, men. Likt södra Tyskland då, antar jag, eller?
Ja,
norra alltså, Tyskland.
Alltså, USAs västkust och klimat är inte som i Europa. Man säger att de har medelhavsklimat och så här. Men du har ju det här Pacific Ocean, Stilla havet.
Ja.
Enormt kallt hav som driver in, som gör att det kommer in kalla vindar längs hela kusten. Och så blir det hett på dagarna, kallt på nätterna.
Ja.
Och det kännetecknar stora delar av västkusten då. Så att,
just det.
Och du kommer till Washington State så är det ju Kanada. Sen är Alaska inte så långt därifrån heller.
Nej.
Men det kan vara väldigt, väldigt tempererat. Men som sagt, det modereras utav kalla, kyliga vindar från havet.
Mm, jag är med.
Och då har vi ju Washington State som var liksom USAs stora fruktproducent i hundratals år, ska man inte säga. Det är långt i USA i 100 år, väldigt lång tid.
Ja, exakt.
Men de har ju som sagt också gått framåt enormt mycket. Och idag då näst störst i USA.
Mm.
Som vi sa, 4%.
Ja, okej. Okay.
Och Chateau Saint-Michel som är stora. Och där gör de väldigt mycket varietal wines, endruvsviner av populära druvsorter, förstås.
Ja.
Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot.
Ja. Andra sådana som man kan skriva stort på förpackningen.
Exakt.
Ja.
Och sen har vi ett intressant område som då är ungefär lika stort som Oregon, och det är New York State.
New York State, det är väldigt rörigt det här om man inte har koll på sina kartdelar. Var är vi nu? New York State, är det liksom New York det man tänker, eller?
Ja, det är där New York ligger liksom längst ner den lilla spetsen.
Ja.
Och så har du Long Island ut.
Mm.
Och sen har du Hudsonfloden upp mot Kanada.
Men det är lite, ja just det.
För att jag har gjort en liten karta till dig där. Du kan titta
det är väldigt
på.
Praktiskt. Ni ser ju inte mig på bild nu, men jag kan ju titta på den här då. Och det är ju väldigt rörigt att New York State ligger där New York ligger, men Washington State ligger ju inte där Washington ligger, till exempel.
Nej.
Strunt i det. Washington, New York State, där gör man vin också.
Ja, men det tillhör de
det är på andra sidan.
Ja, det är på andra sidan, och där gör de rätt mycket vin av druvor, Vitis vinifera, men också de här gamla lambruska druvorna som fortfarande lever kvar där.
Mm.
Och där har de mycket europeiska ställen. Det finns ett sjösystem där uppe som heter Finger Lakes.
Just det.
I norra delen. Och där har de faktiskt sen efter andra världskriget invandrare börjat producera viner i tysk stil.
Mm.
Och där har det vuxit väldigt mycket.
Okay.
Det Riesling, Gewürztraminer och en del annat sånt.
Uh-huh.
Och sen har du då Long Island.
Gör man vin på Long Island? Alltså.
Några delarna där. Och ja, det är också populära viner på populära druvor.
Men alltså, det är ju väldigt spännande, för jag kan verkligen tänka mig, alltså, nu pratar jag mer brett här, men så här, Kalifornien, Oregon, Washington State. Absolut, det är liksom samma remsa. Jättebra. Mm. Och sen händer det ingenting. Det gör det, men för effekts skull händer ingenting. Och sen New York State helt plötsligt. Mm. Där har vi vin. Och då mitt lite tysk stil säger då.
Det har varit så från början, ja. Ja. Mm. Ja. Men det är intressant. Och det, man kan väl säga att vinindustrin där har säkert, som på andra ställen,
ja,
levt väldigt mycket på att det är nära New York.
Ja, just
det. Det är Upper State New York. Det är ett väldigt populärt rekreationsområde.
Mm. Någon rika personer som...
Ja. Ja. Så att det var ju väldigt kul naturligtvis att åka upp och prova viner. Liksom Long Island som är riktigt sånt rikemansområde, ja, och sommarhus.
Det är det jag tänker. Att vill man verkligen ha det, vill man inte det sälja sådana villor.
The Hamptons och så vidare. Ja. Ja, men allt kan ju inte ligga vid kusten. Så att vindruvorna odlas väl lite inland och framförallt på andra sidan. Mot Atlantik, från Atlantkusten till.
Mm.
Så att... det görs mycket vin i New York State, som sagt, lika mycket nästan som i Oregon.
Ja.
Och sen har du faktiskt en stat som överraskar lite grann av, det är Texas.
Jaha, jag trodde inte det var något mer, men Texas gör vin också. Alltså.
Ja, nu gör ju alla staterna vin.
Ja, det har du sagt. Ja. Har du sagt,
men Texas har ju växt väldigt mycket, och där börjar de plantera druvor, såg jag några munkar redan på 1600-talet.
Aha.
Men Texas är stort, det är mycket folk, så det är samma intresse där. Det är,
ja,
har lokalt producerat vin och de har höglandsterräng.
Jag har
faktiskt varit lite grann i gränstrakten. New Mexico, där kommer man upp på ett par tusen meter.
Mm, så det är, att, bra. Det
är inte den där hettan.
Nej.
Och det här druvorna odlas, eller vinmarkerna ligger uppe i nordvästra Texas.
Ja.
En stor stat.
Är det väl den största staten i USA? Eller? Tror jag. Jag är ganska säker på att det är det.
Jag tror Kalifornien.
Okej. Okay. Ja, let's agree to disagree. men okay, där håller de på med vin numera då.
Ja, och där växer det. Och det är också så här populära viner, populära druvor.
Ja.
Och sen noterade jag bara i storlek efter det, vad man kan gissa på. Det ska du inte behöva göra.
Men ingen aning.
Michigan.
Ja.
Det ligger mitt i, alltså det är ju Stora Sjöarna.
Ja.
Och där odlas ju mycket druvor på andra sidan i Kanada.
Mm.
Görs mycket vid North Carolina.
Ja.
Och Virginia som vi har pratat om. Det var ju där Thomas Jefferson höll till. Monticello heter det.
Aha.
Och Trump. Han har odlingar där.
Ja, klart. Han har väl gjort allting som går att göra har han hållit på med.
Ja.
Han har gjort steaks också, har du sett dem? Han har sålt steaks. Trump steaks.
Ja.
Ja.
Don't mention the war.
Mm.
Illinois. Pennsylvania, yeah.
Mm.
Och så vidare.
Ja.
Stater, men det är väl roligt att veta.
Det är ju spännande. Men om man vill lära sig någonting i den här sagan då, så är det Kalifornien alltid störst, det vet vi nu. Vi ska inte prata om Kalifornien, men det blir lite det ändå. Oregon, Washington, New York State. De ligger på resten av procenten.
Mm.
Och sen lite Texas, up and comer. Och sen blir det lite oklart. Great, nu har vi trollat oss igenom det här. Vi ska såklart göra ett avsnitt om Kalifornien bara sen också. Det kommer vi till. Men vi börjar här med liksom någon slags försök att undvika Kalifornien och ta resten av USA. Så det får lite uppmärksamhet.
Ja, det har du aldrig fått innan.
Nej, grattis resten av USA. Är det något mer du vill ta upp?
Absolut inte.
Absolut inte. Då packar vi lådan. Har du något amerikanskt uttryck du vill säga?
In God we trust.
Ja.
Är det inte så?
Ja.
In grapes we trust.
In grapes we trust. Ja. det gör man så.
Make America grape again.
Ja. Make America's grapes again.
Grow again.
Det finns något kul där. Det får vi lösa efter inspelningen. Vi tackar för oss. Slår igen dörrarna så ses vi igen om ett tag.
Tack.
Hej då.
Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.